Jag jobbar också med en läkarprogram i TV7 varje tisdag klockan 18.30. Jag har en program om hälsa och sen jobbar jag i en stiftelse. Jag har varit där i över 10 år som ger pengar till medicinsk forskning. Så jag följer ganska noggrant med vetenskaplig forskning. Jag är också medlem i Finska läkarförbundets fullmäktige och också medlem i Helsingfors stiftets stiftsfullmäktige. Jag har suttit 16 år i kyrkomötet bland andra saker. Jag vågar inte säga mer därför att ni tycker att jag inte är klok därför att jag sysslar med så många saker. Med frågor och svar kring skapelsen. Vi har fått höra ett och annat om människan. Och nu kan vi fråga oss att är människan ett djur? Det man lär oss i alla vetenskapliga instanser och program att vi är bara djur. Och det råkar vara så att idag i Vasa det har öppnats en utställning, glitch-utställning. Min fru påpekade att du måste ta fram det där därför att det var en artikel i Helsingin Sanomat om det, Finlands största tidning igår, att det sades där att rubriken var "Är människan bara ett misstag?" Mycket intressant. Är vi bara kosmiska misstag eller någonting annat? No, är människan ett djur? No, människans roll i skapelsen är manifest. Guds avbild, sinnet, intelligensen, medvetenheten, moralen och frivilja. Vise konung över jorden och levande varelser. Ämnad till att tillbe till Gud och efter detta liv bo i evigheten med honom. Men frågan är, när och varför konverterades människan till ett djur? När hände det och varför hände det? Det är nämligen så att upp till 1700-talet alla människor tyckte att Bibeln har rätt. Bibeln tänktes berätta om världens historia upp till 1700-talet. Alla tyckte att så är det. Det kan ses från den här brittiska Bibeln 1702. Det är en illustration av Noas ark med alla rum för djur. Så alla faktiskt trodde att syndafloden har sett att det är precis så som det står i Bibeln. Men någonting hände sedan. Men det var inga vetenskapliga skäl. Det var bara politiska orsaker för konverteringen av människan till ett djur. Inte då, inte nu. Guds existens har alltid varit självklart. Det är bra att komma ihåg att frågorna om ursprung, de är filosofiska. Det är inte någon mobil vetenskap. Frågorna om alltingens ursprung, de är filosofiska frågor. De är inte vetenskapliga frågor. Om vi definierar vetenskapen som någonting man kan bygga mobiltelefoner med. Det är bra att komma ihåg, det är bara filosofi. Och Guds existens har alltid varit självklar till alla. Och jag är en före detta ateist. Varför var jag en ateist? Min pappa är doktor och professor och jag har marinerat som kött i en buljonga professorer och docenter och alla kloka människor och de hade alla vita tröjor och de sa det att jo, vi härstammar från en varm köttbuljong. Jag trodde att nu måste de ha rätt. Så jag tyckte att det inte finns något gud. Men sen när jag började själv studera biokemi, biofysik och cellbiologi förstod jag att jag har blivit lurad. Jag har blivit lurad. Det var inte vetenskap. Det var bara filosofi. Därför att när jag satt i laboratorien och kokte den där soppan så sa det en vän till mig som var en messiansk jude som var biokemist, att nu pekar du, du kan nu förstå med din egen hjärna att det kan bränna den där soppan, men inte blir det till elefanter och människor och apelsiner. Så det är en myt. Det är alltså en akademisk myt, den där evolutionen i stor skala. Alltså ateismen, det är bara en myt. Det är också viktigt att veta att många är ateister därför att de har blivit besvikna på Gud, inte har fått bönesvar, eller mera så besvikna på kristna. Jag har en vän som sa att många är besvikna på kristna, men ingen är besviken på Jesus. Jag tror det är bra. Jag träffade en tonårsflicka som sa att jag är ateist. Jag frågade henne, varför är du ateist? Nå, min lilla hamster dog. Jag bad till Gud att den skulle bli frisk, men den dog. Så det finns inte något Gud, så blev jag en ateist. Så det finns många orsaker att vara ateister. Men Paulus skriver i Romarbrevet 1:21, trots att de kände till Gud, alla känner till Gud till slut, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Ganska bra formulerat. Nu, ateismen har naturligtvis konsekvenser. Bibeln är ganska klart i det här. Det sägs i psalm 14. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Förstår de ingenting, alla dessa förbrytare som äter mitt folk som bröd och inte åkallar Herre? Det är ganska klart sagt. Konsekvenser. Nå, idag är Guds existens ett vetenskapligt faktum som man inte kan bestrida. Hur kan jag säga någonting sådant? Är det dumt att säga någonting sådant? Nå, ni ska avgöra. Jag uppmuntrar er till att tänka själv. Det är väldigt viktigt. Jag hittade på idén att tänka själv, det var frigörande. Började tänka själv. Jag tror på inga auktoriteter. Jag känner så många professorer och docenter att de är duktiga på deras område. Men efter man går över område, det är som gatans människor. Så är det. Att man ska tänka själv och dra slutsatser själv. Bibeln säger att du ska inte tro på någon människa. Tro aldrig på någon människa. Jag har jobbat som läkare i 40 år. Om jag skulle ge samma mediciner till dagens patienter som jag gjorde i början av 70-talet, skulle jag hamna in till Ilta-Sanomat och Ilta-Lehtilöpen och hamna in i fängelse. Jag jobbade på ett sjukhus där det var kvinnor som väntade barn. Om de hade något svårighet att det hotades av spontan abort, vad gjorde vi då, som var den dagens vetenskap? Vi gav dem en stor flaska konjak. Dricka därifrån. Och de som inte kunde dricka konjak, vi gav whisky. Så man tyckte att det kan stoppa den där aborten. Men idag vet att barnet blir skadat om man dricker alkohol. Min kusin var tvungen att dricka konjak hela havandeskapet. Hon drack aldrig konjak mer efter detta. Men så ändras vetenskapen. Vetenskapen är bra. Jag tycker om vetenskap. Jag ger pengar till vetenskaplig forskning. Men man ska inte missbruka vetenskap och säga att ursprungsfrågorna som är filosofiska skulle vara vetenskapliga. Det är inte det. Man blandar saker där. Men hur kan jag säga att Guds existens är ett vetenskapligt faktum som man inte kan bestrida? No, det är därför att bara Bibelns berättelse om vårt ursprung kan förklara livet och människan. Vilken är den bästa, finaste supersatsen i världen som inte finns, som finns bara i en bok? Den underbara, fantastiska, otroliga kortsats som säger allting. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är en otrolig sats som säger allt som man behöver. Så du hittar inte i någon annan religion. Det är en gudomlig sats. Och bara Bibelns berättelse om vårt ursprung kan förklara livet och människan. Det här är fråga om att välja den bästa filosofi. Det här är inte fråga om vetenskap mot tro, men det är filosofi mot filosofi. Och du kan välja det bättre filosofin som förklarar sakerna bättre. Det som vetenskap, teori är bra om det kan förutsäga att någonting annat händer. Här är samma sak. Vi kämpar filosofi mot filosofi, inte annat. Då Gud sa det att låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar. Människan är i centrum. Och himlens fåglar över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Ni ser att man och kvinna, allt som Bibeln säger, man anfaller idag. Liksom blandar det här sex. Att jag tror att i Google det finns idag 50 olika typer av sex. Det är hemskt, men man anfaller. Och det här är inte vetenskap, därför att som jag förstår ett och annat om människan och genetik och biofysik och biokemi och cellbiologi och anatomi och allt detta. Jag vet att om det skulle vara sån blandning av kön här som de påstår, så kallade dagens vetenskapsmän som är politiska, såna gener som inte producerar barn försvinner i populationen. Det är tokigt att säga att det skulle vara genetiskt. Stämmer inte. Och sen sägs det också att och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, eller som det sägs på finska, levande själ. Nå, där kommer medvetenheten. Alla människor längtar efter evigheten och längtar efter Gud. Alla människor, oberoende religion, har Guds 10 bud i hjärtan. De vet vad som är rätt och vad som är fel. Du ska inte gifta dig med din mamma. Så vad är dagens vetenskapens största olösta mysterium? Det är just medvetenheten. Jag känner en läkare som studerar medvetenheten.
Han sa det till mig att inte har jag en aning vad det är för någonting.
En forskare sa det att jo, vi vet ganska mycket om hjärnans struktur. Men en sak. Vi vet inte hur hjärnan fungerar. Det vet ingen. Bibeln säger om Jesus. Vad är då en människa att du tänker på henne, en människas son, att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Här är Jesus i Getsemane, före korsfästelsen. Jag publicerade en bok om det här ämnet, det kom ut en vecka sedan, det är där på bordet. Nå, här är filosofi. Livets ursprung från kärnornas damm, ursprung av cellerna från varm soppa och alla levande varelser från en enda ursel, spontan ursprung av sexuell hurtplantning och medvetenheten, det är bara önsketänkande. Det är inte något vetenskap. Man hittar på olika berättelser hur någonting sådant kunde hända. Men det är bara filosofi, det är inte vetenskap. Alla dessa saker är inte vetenskapligt möjliga. Men genesis förklarar allt detta. Det är en bättre filosofi. Därför att den förklarar allt detta. En intressant fråga, det kan vi diskutera. Är neodarwinismen profeterad i Bibeln? Låt oss titta lite närmare. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut, märk nu, bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Det kan hända att här visas till darwinismen. Jag vet inte, ni kan fatta era egna beslut. Och Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Märk att det finns människor som undertrycker sanningen. Men vi är inte Damfors stjärnor. Det var Finlands främsta vetenskapsman, jag ska inte nämna namnet, min fru har sagt att du ska inte nämna några namn. Men han var i en skola i Åbo och berättade till barn
att ni
lilla barn, ni är bara damm från stjärnorna och livet har inte någon mening. Så det var en 8-årig flicka kom hem och sa det till mamman att professorn sa det så här, är det sant? Vad hände? Flickan började intressera sig och kom till tro. Det var motsatt effekt. Hon kunde inte acceptera att leva utan mening. Men så påstår de till oss att ni är bara damm från stjärnorna. Det är filosofi. Alltså det finns inga vetenskapliga skäl att välja ateismen. Charles Lyell och kompisar försökte befria vetenskapen från Moses för politiska skäl. Och Charles Darwin som hatade Gud konverterade människan till avbild av ett djur. Varför hatade Darwin Gud? Han gifte sig med kusinen Ella Wedgwood som var mycket rik. Darwin gifte sig med pengar. Han behövde aldrig arbeta. Men att gifta sig med kusinen är problematiskt därför att barn dör av ärftliga sjukdomar. Och Darwin visste inte det. Han började hata Gud. Han sa, jag vill döda Gud, sa han i sin brevväxling. Och det gjorde han också. Nå, tiden är nu inne att börja tänka vetenskapligt. Jag uppmuntrar er till att tänk själv. Man måste tänka själv. Vi har, Gud har givit oss en så pass stor hjärna att vi kan faktiskt tänka själv. Tiden är nu inne att börja tänka vetenskapligt och inte längre tro på filosofiska förklaringar om ursprungsfrågorna. Nå, vad är en människa? Människa betyder 37 000 miljarder celler och 300 olika typer av celler. Och kom ihåg att du har börjat från en enda cell, så liten. Där inne måste laddas all information om din hår, ögon, storlek, längd, inte vikt. Vikt kommer från så här. Men det måste allt laddas in i en enda cell. Hur har Gud gjort det? Det är väldigt intressant. Och man måste kasta bort gamla läror. Ni har blivit lärda i skolan att ögonen är en kamera. Det är inte sant. Jag har varit över 10 år i en stiftelse som ger pengar till ögonforskning. Så jag vet att ögon är inte någon kamera. Det är dator. Ögon är fönster genom vilka vår hjärna tittar ut. Och de har massor av celler där. Och darwinisterna säger att det är dålig design därför att ljuset måste komma genom alla dessa celler till ljuskänsliga celler. Men det är inte något dålig design. Det är därför så där att vi kan skilja olika färger. Om det inte vore så, vi kunde bara se svart och vitt som de där som vad är det mustekala på svenska? Bläckfisk som bor i oceanen. De har en omvänt och de ser inte färger. Men det är samma sak. Jag ser inte nu någon som sover ännu. Men när ni tittar hit så ni producerar färgbild. Som man måste vända också så här. Men det tar från den där kakan som vi åt 20% för att producera den där färgbilden, elektricitet. Att varje sekund in i era ögon kommer in 1000 miljoner fotoner som måste behandlas för att få en färgbild. Och det är samma sak som i ögonbotten skulle finnas 1 miljon såna här bärbara datorer för att göra det här jobbet. Därför har vi hemma ingen television. Om man vill ta det lugnt, det är inte bra att gå och titta på TV därför att bilden ändras hela tiden. Och om jag tittar på TV, jag stänger alltid mina ögon. Ah, det är gott. Att nu behövde jag inte jobba med 1000 miljoner fotoner när jag stänger ögonen. Ah, det går gott. Försök nu. Det är fantastiskt. Men just det att det är så mycket vi vet idag och vi vet mera hela tiden att de där frågorna som vi inte kan svara, de ökar 10 gånger snabbare än det vi vet. Att man talade om luckornas gud. De luckorna blir hela tiden större och större och större. Alltså det vi vet hjälper oss, en ny sak hjälper oss att ställa 10 nya frågor som vi inte ens tänkte kunna fråga förut. Det vi inte vet ökar 10 gånger snabbare än det vi vet idag. Så är det. Vår hjärna liknar internet och Google. Där är på vänstra sidan ett enda purkinjecell som ansvarar för våra rörelser. En enda cell kan kopplas med 200 000 andra celler. Och här är ögon som jag talade redan om. Jag sa att skapelsen är ett odiskutabelt vetenskapligt faktum och DNA är ett skriftligt bevis. Den där 37 000 miljarder celler och 300 olika celltyper och inre organ, det allt information är i en enda cell. Och koden är sådan att du har en kod som formas av 4 olika bokstäver och den läses så att man formar från dessa 4 olika bokstäver ord med som innehåller 3 bokstäver. Och man har märkt att om man börjar den blåa linjen här forma ord som innehåller 3 bokstäver, där är en kod. Låt oss säga den säger hur du ska bygga din lever. Men sen märkte man att om du börjar forma det där från nästa alltså bokstav, den röda linjen, där är en annan information som, låt oss säga, den säger hur du formar dina njurar. Och sen går du till en tredje message som berättar att hur du ska forma din hjärna. Alltså så är det. Och det var inte allt. Vi talade om hebreiska. Tore är ganska duktig på hebreiska. Så någon tänkte att varför ska vi inte läsa från höger till vänster? Samma sak. Alltså 6 saker på varandra. Nu Bill Gates har märkt detta. Han som sysslar med Microsoft. Han sa det att DNA tycks vara som en datorprogram. Men den är mycket, mycket mer komplicerad än vad Microsoft kan göra. Nu här är ett skriftligt bevis. det kan inte bli bättre. Om du ser att mutation, det, om du på någon påstår att det finns nyttiga mutationer. Nu är det dags att börja tänka själv. Kan det finnas nyttiga mutationer? Om till exempel den här vi ändrar den där bokstaven och det blir bättre lever. Men hur kan du vara säker att alla dessa andra blir också bättre samtidigt? Inte blir det bättre. Inte finns det några nyttiga mutationer. Det är en myt. Du kan förstå detta mycket lätt. Bara börja tänka själv. Men det var inte allt. Alltså du kan ha från en rad böcker och sex rader information. Men det var inte ännu allt. Därför att DNA är en dubbelhelix. Det är alltså en datorprogram. Där finns 12 kodade budskaper, därför det är en dubbelhelix. Kanske även flera. Man har hittat kanske de formar också ord med 6 bokstäver. Det har man hittat nyligen. Den har 4 dimensioner, den här datorprogrammen. 4 dimensioner. 12 kodade budskaper kan vara lagrade ovanpå varandra inne i 3,5 miljarder kodsymbolernas rad. Som betyder att det där enda lilla cellen som du har börjat med, där kan finnas eventuellt 42 miljarder bokstäver i varje cell. Det här kan jämföras med 40 000 biblar i varje cell i en 1,2 kilometer lång bokhylla. Så där. Tänk hur fantastisk Gud vi har. Han kan lagra all detta information i en enda cell. Otroligt. Men sant. Det var ett skriftligt bevis att han finns. Om någon säger att det inte finns något tecken på design eller Guds intelligens. Visst finns det. Det är bara att titta i DNA. Nå, vad säger Bibeln? Faktum, i början var ordet. Johannes evangeliet 1:1. Och fiction. Information uppstår inte från ingenting eller från Big Bang gas. Information uppstår inte spontant från soppa. Information härstammar alltid från en intelligent källa. Alltid från en intelligent källa. Och vad är biologisk information? Här kommer nu den svåra delen av mitt föredrag. Jag ber om ursäkt, men jag måste säga det. Biologisk information är semantisk information skrivet i kodspråk och bestämmer en funktion. Det är inte vilken information som helst. Det kommer inte från en soppa. Någon påstår att från den där soppan, jag har bott i USA så till bandis ger den där tomatsoppan som har bokstäver från makaronat. De hoppas att de ska lära tala och skriva. Men du förstår att det inte får någonting från därifrån. Nå, varför ser människorna inte? Det är en bra fråga. Varför ser förnuftiga människor, vetenskapsmän, varför ser de inte att skapelsen är tveklöst? Nå, det finns en förklaring i Bibeln. Det här är spännande. Det var en präst som var missionär i Kina som påpekade till mig att titta på den där. Bibeln förklarar, med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen. Det finns nämligen människor som inte älskar sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen. De tror på lögnen. Intressant. Och blir dömda alla de som inte har trott på sanningen utan, märk också, utan njutit av orättfärdigheten. Ganska intressant. Nå, vi människor kan tala, skriva, läsa, räkna. Vi har ett språk. Vi kan uttrycka våra tankar med ord. Vi kan kommunicera med vår skapare. Ordet. I begynnelsen var ordet var Gud. Genom ordet har allt blivit till. I ordet var liv och ordet var kött. Och vår uppgift är att berätta om sanningen till våra medmänniskor och be till Gud. Kommer inte härifrån. Dawkins sa att bara vi sätter schimpanser att skriva så snart skriver de alla Shakespeares verk. Så det var en som räknade att om vi fyller alla planeter med schimpanser som skriver det tar 20 miljarder år för att skriva en sats. Så information kommer alltid från en intelligent källa. Gud är ande. Han är utanför den här skapelsen. Han har gett information. Inte slumpen, inte naturligt urval. Det är omöjligt. Tänk att all Google-data kan lagras i din kropps DNA. Du har 37 000 miljarder celler. Varje cell innehåller över en meter DNA. All information som finns i Google databank överallt i världen kan lagras i dig lätt. Inte något problem. Om du drar ut den där DNA-kedjan som du innehåller, den går från jorden till solen och tillbaka 30 gånger. Så mycket har du. Lätt att lagra all Google-information i dig. DNA-instruktioner för alla 2 miljoner organismer kan lagras i 2% av en myggas vikt. Sån Gud vi har. Det var John Lennox som är professor i matematik. Han räknade, vi var åt lite mat på en restaurang par år sedan och vi hade lite tid att vänta. Så jag sa att räkna nu ut hur mycket väger all information i alla 2 miljoner organismer. Hur mycket väger den? Nu han räknade på bordet. Det var papper. Duk. Men han räknade att det väger bara 2% av en myggas vikt. Sån Gud har vi. Och sen säger de att det inte finns något tecken på design eller information. Det finns hur mycket som helst. Bara man vill se. Den franske matematikern Blaise Pascal sa det på 1700-talet. Han sa det att nu finns det tillräckligt ljus för dem som vill se, som önskar se. Men nu är det också tillräckligt mörkt för dem som inte vill se. Redan då sa han det. Nu det här är humbug, att från någon ursoppa få en levande cell. Det här är 100% humbug. Och du läser varje vecka i tidning att nu har de hittat vatten på Mars eller vatten på någon måne och månne det finns liv där. Det här är omöjligt. Och för att bekräfta det, du får $1 miljon imorgon om du visar lösningen. Det är pengar på bordet. Bara att gå och ta dem om du visar lösningen. Ingen har gått och tagit dem. Detta är mot all fysik och kemi. Om du tror att fysik och kemi är sant och fungerar, det tror jag naturligtvis. Spontan formation av en cell är helt omöjligt. Detta är ett faktum. Även om en cell kunde uppstå, den kunde inte växa till ett embryo utan en preprogrammerad korrekturläsning och rättelsefunktion och preprogrammerad städning och återvinningsfunktion. Det sker så mycket i cellen. Den går sönder hela tiden. Det måste putsas och läsas korrekt, med korrekturläsning. För dessa fynd gavs en Nobelpris 215 och 216 för specialister som hittade de här funktioner. Det har skett ett par år sedan. Och inte kan något förklara att om det skulle ha funnits en primitiv cell, varifrån kommer dessa funktioner? Cellen kan inte överleva utan dessa funktioner. Och jag säger också att det finns absolut inga primitiva celler. Det är bara en myt. Ni hör då och då där magen gör lite ljud. Det är kolibakterier som snurrar där med 6 utbåtsmotorer. Det är mycket komplicerad varelse med kolibakterien. Jag ska inte gå in på detaljer, men det som jag kan säga att det finns inga primitiva celler. Och sen är det på sin plats att fråga, hur uppstod dessa funktioner som har ett syfte? Ingen har en aning. Det var en krismöte 2016 i London. Ateisterna hade ett krismöte därför att de har märkt att de har inte någon mekanism som kan producera såna nya saker. De sa det att inte ens försöker vi förklara att slumpmässiga mutationer och naturligt urval kunde producera funktioner som har ett syfte. De inte ens försökte göra det. De är i kris. Men de har inte någon annan mekanism utan Gud. Så de är tysta. Men de har det. De har haft flera krismöten. Det finns också intelligenta ateister som ser det här. Då kopiering sker med hastighet av den kodens kopiering sker med maskiner 750 bokstäver per sekund. Och fel förekommer. Varje gång en cell kopieras, det produceras 1 miljon fel. Det kopierar 3500 miljoner kodsymboler med sån hastighet. Det produceras 1 miljon fel. Då kommer en scanner, tittar där är fel, rätta, fel, rätta, fel, rätta. Det rättas från den andra dubbelhelixsidan. Men då där maskinerna funkar inte perfekt efter syndafallet, de kan inte rätta allt. Det lämnar kvar problem. När Adam och Eva skapades, det var felfria. De kunde lätt leva 1000 år därför att allt fungerade. Nu lever vi bara 70-80 år som det sägs i psalmen. Men det finns otroligt komplicerade DNA-rättelsefunktioner. Trots dem, över 200 000 skrivfel har lagrats i människosläktens genom idag. Och detta berättar att originalet var felfritt och att vi har varit här cirka 2000 år efter syndafallet. Det är lätt. Vi vet hur mycket det kommer varje generation. Vi vet hur mycket det är. Vi kan räkna bakåt när det var felfritt. Det var 6000 år sedan. Det här är vetenskap. Nu är vi uppdaterade apor som de gärna säger att vi är bara djur och apor. Så som man säger i Vasa idag att är människan ett fel. Ganska konstigt. Naja. Ser det där bra ut? Här är jag 99% Einstein. Varför är det så viktigt för evolutionister att moderna människor och schimpanser skiljer sig genetiskt bara 98-99%? Detta behövs därför att annars är det omöjligt att påstå att vi haft samma förfäder 3,6 miljoner år sedan. Det måste alltså vara så. Och man sa det här redan före man hade tittat innehållet i schimpansens genom. Man valde bara dessa gener som liknade varandra. Med samma metod man kan säga att om man använder samma metod man kan säga att vi är 50% bananer. Därför att alla organismer innehåller vissa samma gener som behövs för en funktion. Dr. Jeffrey Tompkins har studerat detta 99%. Han berättar att forskarna kastade ut när de forskade mycket material och plockade DNA som passade till deras 99%. När Tompkins studerade datan han konstaterade att DNA-liknelsen var mellan 81-86%. Denna stora skillnad passar inte i evolutionsteorin. Den demolerar evolutionen. Alltså man gjorde så här att den där bilden på den där pusselboxen var en mensa. Man försökte sätta schimpansens bitar in. Men inte kan du göra det på det sättet. Och ännu värre, man märkte några år sedan att människans och schimpansens Y-kromosomer, män är XY och kvinnan är XX, är fasansfullt olika, 30%. evolution förutsäger inte detta. Detta vetenskapliga faktum annullerar evolutionen.
Men naturligtvis evolutionisterna förklarar allt.
De har en teori som förklarar allt. Men om en teori förklarar allt, i slutet förklarar det ingenting.
De säger att enligt dem allt i naturen bevittnar om evolutionen.
Vad som helst du hittar bevittnar om evolutionen. No, de säger att Y-kromosomerna evolverade snabbare än vi tänkte. Så säger de. No, Dr. Jeffrey Tompkins säger, när vi tar växt och djur genom och jämför deras DNA med andra växter och djur, fick han konstatera en liten kärna av gener som är samma mellan dem. Men sedan du har en massa gener som är unika till varje typ av organism, gener som du inte kan hitta i dataförråd. No, vi är inte 50% bananer. Evolutionens modeller förutsäger inte detta, men detta passar ihop med en gudomlig ingenjör. Filosofi mot filosofi. Gudlös filosofi, evolution mot Bibelns berättelse. Vilken filosofi är bättre? Bibeln passar bättre ihop till det vi kan se omkring oss vetenskapligt. Bibeln berättar att organismer skapades enligt deras egen art. I så fall vi kan hitta en upprepad kod precis så som någon som programmerar datorer skulle använda för grundfunktioner, och sedan vi kan konstatera en unik kod som är specifik för en viss organism. Med andra ord, vi konstaterade unika genomer som var specifika för en skapad art precis som Bibeln förutsäger. Och sen några saker som skiljer oss från djur. Tar fram några saker. Hjärna, medvetenheten, talförmågan, ansiktsuttryck, bipedalismen, skillfulla händer och lång barndom. Neodarwinisterna påstår att vår stor hjärna utvecklades när vi började grilla. Är här någon vegetarian? Vad tycker du om det här? Blir du dummare om du äter sallad? Nej. Därför att adventisterna som äter sallad, de lever genomsnitt 5 år längre. De har mindre minnesförstöringar och mindre Alzheimer och de är friskare. Att inte det tycks det vara skadligt att äta sallad och morötter och sånt. Att det faktum är nämligen det att nu har det blivit så där populärt att äta proteiner. Om du äter proteiner och kött, din hjärna blir inte större, men dina njurar krymper. Du får njurskada. Läkarna har räknat att den här mördeflugan att äta bara proteiner, det har orsakat 2000 extra död genom njurkrympning. Därför att det är jobbigt för njuren att ta hand om bara kött och kött och kött. Det är farligt. Inte växer din hjärna genom att grilla. De har alla dessa berättelser. Nu är det dags igen att tänka själv. Är det någon idé bakom sådana? Men de måste säga någonting för att verka vetenskapliga. Men det är ren humbug det. Och hjärnan, det är fantastiskt faktiskt. Det innehåller såna synapser som man tänkte att det är bara en koppling. Att du sätter någon koppling någonstans. Men det var någonting annat. Och simpanshjärnans volym är cirka 370 milliliter människans. 1350 milliliter. Där redan är en större skillnad. De som kan matematik kan räkna lätt att det här är skillnaden är mer än 1%, eller hur? Vad är en människohjärnans? En enda människans hjärna har mera komponenter än alla datorer i världen. Forskarna i Stanford universitet 4 år sedan utvecklade en ny teknik som tillåter inspektion av kontakter mellan hjärnceller. En människans hjärna visade sig vara otroligt fantastiskt. Otroligt fantastiskt, sa de forskarna. Hjärnans komplexitet är svårt att tro, sa de Stephen Smith, professor i molekylär och cellfysiologi. Vad är då en synaps? Synaps mellan cellerna liknar en mikroprocessor med både kapacitet att lagra minne och behandla information. Alltså det var inte enbart en enkel koppling. I en enda synaps kan finnas 1000 nanokomponenter. Så här ser det ut. I en människans hjärna det finns mera komponenter än i alla världens datorer och internetnätverk. Det är ett faktum. Simulation av vad 1% av din hjärna gör i en sekund tog en supercomputer 40 minuter. Om vi skulle göra en synlig modell av hjärnan, alltså synapsens storlek skulle vara lika stor som en minnestick, den skulle använda all elektricitet som flera kärnkraftverk kunde producera. Men din hjärna funkar i bästa fall 100 år med bara gröt. Det skulle ta över 30 miljoner år för att montera din hjärna. Alla dessa kopplingar. Det skulle ta över 30 miljoner år för att montera din hjärna med en hastighet av en koppling varje sekund. Nå, vem gjorde arbetet? Ingen vet. Men det står i psalmen 138:13. Du, Gud, vävde mig i moderlivet. Ja, bra svar. Det finns några andra svar. Men faktum är att sån apparat är här. Vem gjorde monteringen? No, Gud naturligtvis. Och all information var i en enda cell. Där är en supercomputer. Ta 100 av dessa och de använder elektricitet från flera kärnkraftverk för att apa en modell av hjärnan. En typisk hjärna innehåller cirka 200 miljarder nerv- och stödceller som är kopplade med cirka 1 miljard miljarder synapser. Du har 1 miljard miljarder synapser i din hjärna som arbetar som mikroprocessorer. 10 000-tals synapser kan vara i kontakt med en enda nervcell. Enbart i hjärnbarken finns det cirka 125 000 miljoner synapser. Det är lika många som stjärnor i 1500 galaxer av Vintergatans storlek. Enbart i din hjärnbark. Och antalet synapser varierar hela tiden. Det finns plasticitet. Hjärnan är en levande superdator. Jag kan ge er lite råd att hur man kan undvika Alzheimers när man blir äldre. Det är bara att studera hebreiska så du stimulerar nya kontakter. Att ju mer du använder desto bättre det blir. Nå, det sa jag redan. En forskare konstaterar ironiskt.
Vi vet nästan allt om hjärnans struktur.
Men vi vet inte hur hjärnan fungerar. De säger att vi vet allt, men vi vet ingenting. Mänsan är gjord för kommunikation. Vi har talförmåga, ansiktsuttrycker, handrörelser. 75% av vår motorisk hjärnbark är planerat för kommunikation. Det ser man att där är alltså ansiktsuttryck, tal och händrörelser. Det är 75% av hjärnbarken är gjort för kommunikation. Mycket intressant. Nå, för att tala det behövs upp till 100 muskler. Anatomiets specifika design möjliggör för oss att tala, andas och äta. När vi talar cirka 15 muskler används samtidigt och de gör cirka 225 kontraktioner varje sekund när jag talar. Det är svårt att tala. Det är faktiskt svårt. Hur lång tid tar det innan barn börjar tala? Par år. Det är inte någon lätt sak. Det är mycket svårt. Och bara människor har unika komplexa stämband, vilka möjliggör ett stort urval av stämmor. Men samtidigt hindrar att vi kan dricka och andas samtidigt så som schimpanserna gör. Vi har också starka tungor och läppar som tillåter en exakt manipulation av rösten. Detta är därför vi har en större käke än schimpanser. Våra läppars muskler är ankrade i käken. Schimpanserna har inte alla dessa muskler och de behöver inte en lika stor käke.
Men ateisterna säger att det är en dålig design.
Munnens påstudda dålig design är i själva verket nyckeln till vår talförmåga. Darwinisterna brukar skriva listor av ointelligenta strukturer hos människan som skulle visa att det inte finns något gud.
De klagar hela tiden att designen av vår mun är dålig därför att maten kan kväva oss.
No, de skrattar till oss, men vi får det sista skrattet. Ett vuxet tal har man först vid 12 års ålder. Därför behövs en lång barndom. Vid födseln ligger människans tunga horisontalt i munnen, så som hos de flesta däggdjur. Struphuvudet som sitter ovanpå luftstrupen är ankrad till tungans bas. När barnet suger, den lyfter sitt struphuvud och formar en tät passage från näsan till lungorna och mjölk går till magen förbi struphuvudet. Hos de flesta däggdjuren situationen förblir på detta sätt hela livet. Detta förklarar varför hundar och katter kan slicka i sig vätska och andas samtidigt. Hos människan däremot börjar en process som sker under de första 8-10 levnadsåren. Då blir den vuxna versionen av munnen färdig. Först skallen ändras och munnens relativa längd förkortas. Tungan börjar att falla nedåt till svalget och nacken blir samtidigt längre. Efter denna process, hälften av tungan blir kvar i munnen i en horisontal position medan den andra halvan förblir vertikalt i svalget. De två halvorna möts vinkelrätt i bakre delen av munnen. Musklerna utanför tungan ankras i skallens olika ben och de kan sen snabbt ändra munhålans dimensioner mångdubbelt. Det här är väldigt viktigt. Varför är det viktigt? Därför. De tre tenorer. Om ateisterna skulle planera vår mun kunde vi inte njuta av det där. Den superintelligenta designen av en vuxen människans mun gör det möjligt att producera vissa vokaler som I, U, A. Detta gör det lättare att tala tydligt och därför alla världens över 5000 olika språk använder dessa vokaler. Darwin och hans numera anhängare, de kan klaga om munnens dålig design. Men detta vore mycket svårare för dem och man kunde inte förstå vad de säger utan detta dålig design. Där får vi skratta. Vi hade ett sista skrattet. Lägg märke till också att alla språk använder dessa vokaler. Detta bekräftar hur viktigt den så kallade ateisternas dåliga design är för klar kommunikation. Och talförmågan är naturligtvis mycket viktigt för människans roll i världen. Ja, det är en liten skillnad. Olika miner. Vi har dessa bildens 26 muskler, men därtill har vi 24 muskler som är fastnade under huden och vi kan producera över 100 000 miner. Tänk, du kan producera 100 000 miner, utom dem som är från Tavastland. Men tänk vilken överdesign. 25% av järnbarken är alltså kopplad för att producera miner. Varför är miner så viktiga? Har du någonsin tänkt att Varför behöver du över 100 000 miner? Vi har också ett vitt område kring iris. Schimpanser har vanligtvis mörkbrun. Detta gör det lättare att konstatera blickens riktning. Detta är mycket viktigt för kommunikation. Jag har en röd högre öga. Jag vet inte om någon märkte detta, men jag kom i alla fall hit. Det är inte något allvarligt. Men jag ser genast att om någon tittar på mig, om den tittar på det där röda ögat, att det är precis millimeter klart att blickens riktning, det är väldigt, blickens riktning, det är väldigt viktigt för kommunikation. Men titta på det här. Är det inte vackert? Man blir glad när man ser en sån foto. Gud älskar barn. Gud älskar alltså vackra saker. Och det är fantastiskt, alla dessa miner som människor har. Och jämför med det här. Det är lite mer än 1% skillnad. Men tänk vad alltså ansiktena kommunicerar. Här är alltså Barack Obama i Nelson Mandelas begravning. Där är dystra som man måste vara i begravning. Här flörtar Obama med danske premiärminister. Och titta på frun. Du behöver inte något text. New York Times publicerade den här foton och sa det. Is Obama's marriage crashing? Är Obamas äktenskap över? Alltså det är otroligt hur Gud har gett oss ansikte. Och tänk hur viktig ansikte är i Bibeln. Att vi ser i, alltså det, vi ber Gud att vända sitt ansikte till oss. Och vi ber att Gud inte vänder sitt ansikte bort från oss. Ansikte är väldigt viktigt i Bibeln också. Då sen fötterna och handen. Det är liksom från en annan planet. Och vad säger ateisterna? Att uppstod fötterna från fenor? De säger faktiskt så här. Det var i Helsingin Sanomat, största finska tidningen, att en femårig pojke frågade en specialist att varifrån kommer det där? När han frågat varifrån kommer den handen? Och då specialisten svarat, no, det kommer från en fiskfena. Nu är det dags igen att tänka själv. Jag uppmuntrar alla, tänk själv. Tro inte på vad som sägs. Och särskilt om det är någon specialist som säger något ännu farligare. Uppstod fötterna från fenor? Jag tycker inte. Att gå på två ben är väldigt svårt. Vi behöver speciella balansorgan, rakt ansikte, ryggrad måste flyttas under skallen, S-formad ryggrad, raka höften, knäna vänder runt fyra axlar samtidigt. Mycket svårt att göra en konstgjord knä. Nästan omöjligt, som skulle göra samma som våra knän. Långa ben, special vrist och fot, stark stortå. Mycket, mycket special design. Det är inte enkelt att schimpanse hoppa och börja gå. Det är omöjligt. Att kunna springa och gå på fötterna skiljer oss från schimpanser. Schimpanser kan inte springa långa sträckor. Ingenjörer kan inte konstruera robotar som kan springa som vi. Helt omöjligt. De kan inte ens göra en del av systemet som innehåller senor, muskler, led, såsom fot, rist, knä eller höft.
Men samtidigt, de tror att slumpen och urvalet kan konstruera någonting som de inte kan konstruera. Är det här inte lite tokigt? Jag tycker det är tokigt att påstå någonting så. Här är det dags igen att tänka själv. Ideala robotfötter skulle behöva minst dessa tre människans egenskaper. En flexibel häl, chockdämpning, tonsflexion, spara energi och vara stabil när man står. Och en flexibel valvbåge som kan vara styv i ett visst skede när man går för att lagra energi. Vi har massor av senar, muskler och ligament som arbetar som bågar och gör det möjligt att lagra energi för en kort tid.
när vi sätter foten på marken och sedan den lagrade energin skuffar oss framåt. Den viktigaste bågen människan har är den starka akillessenan som finns inte, märken finns inte hos våra så kallade förfäder typ Australopithecus. Vi har också mera speciella fibrar i våra muskler som kan tåla långvarigt arbete bättre än snabb motion. Däremot de djur som är konstruerade för att springa därför att de antingen måste fly eller jaga har speciella fibrar för detta syfte. Hundar kan galoppera bara cirka 10-15 minuter och sedan de börjar springa med en hastighet av cirka 3,8 meter per sekund. Hästen springer i långdistanslopp 5,8 meter per sekund, antilopen 5,1 meter per sekund. Men elitmaratonare däremot kan springa 6,5 meter per sekund. Även en vanlig joggare kan springa 3,2-4,2 meter per sekund och de kan springa förbi hunden efter 2 kilometer. Kan den där Masai-mannen fånga den där antilopen genom att springa efter den? Ja, visst kan det. Människan kan springa förbi hästar och antiloper. Bipedalismen är det bästa sättet att ta sig fram. Och tänk vilken balans. Kan du tänka schimpanser göra samma sak? Människan är super. Superbra i motion. Det är otroligt. Balans på två fötter, det kan du märka från balansorganets tre kanaler som ger information till hjärnan. De har speciella hår och stenar. Tänk du har stenar i huvudet. Gud har satt lite stenar i huvudet. Det är sant. Som är limmade på vissa hår. Och den horisontala kanalen är den kortaste. Där har du stenar. Faktiskt stenar där som berättar om balansen. Vem satt de där stenarna där inne? Var det månne slumpen eller evolution? Eller är det design? Du ser att det här upprättagångens kanaler är stora och långa och den horisontala är mindre. Och om man tagit röntgenbilder av Australopithecus man kan genast se att den har aldrig gott på två fötter därför att alla kanaler är lika stora. Och det finns så mycket design i detaljerna. Jag ska inte gå och förklara vad det här är för någonting. Men det bara visar hur komplicerade strukturer det finns för balansen. Jag har information i min bok som jag skrev på engelska. Jag glömde ta med mig nu. Men det bok på engelska som berättar om människan, Image of God, kan beställas från datakirjat kustannus.fi. Nu, vi har också molekyler som går på två fötter inne i våra celler. De bär på last, går på vissa steg och där är en postlapp och adress till rätt adress de måste gå. Det finns faktiskt såna här kinesiner, det är molekyler som går på två fötter inne i våra celler och de tar 100 steg varje sekund. Vår kropp är full av maskiner som dessa molekyler som går där och andra maskiner. Och handen sen. Min professor när jag studerade medicin i Frankrike, professor Pierre Rabichon, dekan av universitetet, han var troende och han berättade till oss att han gjorde sådana konstgjorda armar för sjuka. Men han sa det att inte kan man göra en sån här konstgjord robothand. Det är helt omöjligt. Och sen att påstå att det här kom ifrån en fiskfena, det är konstigt därför att vore detta här sant? Att abborren skulle ha, varför abborren har inte händer? Det skulle vara tryggt att ta masken från kroken och äta den tryggt, om det är så fina. Då Bibeln säger, du satte honom, människan, till Herre över dina händers verk. Guds formade oss med sina händer. Och allt lade du under människans hans fötter. Människans hand är en underbar instrument som kan göra en stor mängd funktioner. både starka och precis. Vi kan spela tennis, mycket stark och precis. Bollen måste gå dit samtidigt. Den innehåller 19 led, 31 muskler och kan göra tiotals olika rörelser. Det är därtill mycket intressant hur alla dessa rörelser kan kontrolleras så lätt. Rörelser av fingrarna sker ofta tillsammans även när ett enda finger skulle räcka till att komplettera åtgärden. Rörelserna är korrelerade. På så sätt blir kontrollen av rörelser lättare för ett stort antal funktioner. Tänk på dirigent av en orkester som kan göra det. I handen en enda muskel kan röra många fingrar samtidigt genom speciella anatomiska lösningar och bindvävnadens strukturer. Här är alltså design. Jag säger att det inte finns något design. Det finns massor av mycket fin intelligent design, till exempel i handen. Handen har en viss korrelerad kontrollstrategi för varje åtgärd. Denna förmåga är nyckeln till människohandens överlägsenhet. Ja, vi kan spela olika instrument. Människan kan också använda handen samtidigt både kraftigt och fint, som till exempel när man spelar tennis. Den stora fördelen som gör människohandens överlägsen jämfört med djur är möjligheten att göra väl ett stort antal olika saker. Har vi en smarttelefonmuskel? Det här kan intressera dig. Jag skriver en bok om ingen mobil utan Jesus. No. Kan du tänka att Gud visste att vi kommer att ha en smarttelefon? Visst visste han det. Han vet allt. Vi har en FPL-muskel, flexor pollicis longus muskel, som är special hos människor och ökar tummens rörlighet enormt. Världens berömsta vetenskapsman Sir Isaac Newton sa det att när han väntade på att äta, frun hade inte kokat färdig, så han hade tid att titta på tummen. Så Sir Isaac Newton sa att om tummen vore det enda beviset, det skulle räcka för mig att pröva Guds existens. Isaac Newton. Åtta motorer. FPL-muskeln fyller precis dessa funktionella behov och ger människohanden en superkapacitet för mycket komplexa åtgärder jämfört med aporna. Aporna kan kanske öppna en banan, men det var det. Och hänga från trä. Och så säger man att där är bara 1% skillnad. Det är otroligt hur de kan ljuga. Här är den där smartphone-muskeln. Tummen har 8 motorer. Har ni sett ungdomar går så här, det är otroligt snabbt det går. 8 motorer. Människan är unik. Aporna har inte en flexor pollicis longus muskelkropp som är skilt från flexor digitorum profundus. Det här är några rörelser som vi kan göra. Apan kan ingenting. Inte alls göra någonting sådant. En hand med en instrumenthandske demonstrerar de 33 typer av olika åtgärder i Fex taxonomi, som det heter. Schimpansens hand vänster har mycket längre fingrar, en längre handflata och en kortare tumme än människans till höger. Den unikt konstruerade människohandens tumme kan röra vid alla fingrar och kan stängas i stark nytnäve. Schimpanshandens design passar utmärkt till att hänga från kvistar, det är ungefär det. Ungefär allt. Ni ser att schimpansens handflatans ben är krokiga för att den kan hänga från kvistar. Människans fötter är raka och tårna riktade framåt för att kunna gå. Schimpansens fötter, stortån, kan vändas mot andra tår och de liknar mera starka händer än fötter. De används för att klättra och krypa. Jag ska kanske hoppa över det här, men det bara visar hur detaljerna berättar skillnaden mellan människa och schimpans. Att knipa med fingrarna, det är mycket intressant hur Gud har löst det här problemet. Att ta tryggt och veta att det här är kallt och ytan hur det är Jag får så mycket information där, en kvadratcentimeter. Det är lika mycket information från hela bakre delen av min rygg. Så det går inte in i detaljer då du ser den där designen. Nå, jag ska nu, har inte tid att gå in det, men jag bara säger det att design finns igen att se i detaljerna. Och det finns så många detaljer som man har hittat nyligen att det är otroligt hur fin instrument den här handen är. Schimpanser och andra nutidens stora apor har inte dessa grupper som finns i ben. De kan inte manipulera små föremål lika bra. Australopithecus har inte heller dessa grupper. Och sen kan fråga att varför publicerar vi inte dessa resultat som visar att Gud finns? Varför publicerar vi inte? Det är att ni ska publicera. När tre kineser försökte publicera och det blev en stor skandal som förklarar varför media inte publicerar skapelseforskarnas material. Vad hände? De publicerade en mycket bra artikel om hur handen fungerar. Men det blev en skandalartikel. Skandalartikel av tre forskare säger, de sa det så i artikeln att koordination av handen bevittnar om mysterin av skaparens upptäckt. Ett förbjudet ord, skriver de tre kinesiska forskarna. De förklarade senare, försökte förklara att denna uttryck berodde på problem i deras språkkunskaper. Men i deras artikel står dock senare att handens anatomi och dess förmåga att hantera föremål visar utmärkt design av skaparen, ännu förbjudet ord, som gör det möjligt att göra många dagliga sysslor mycket lätt. Nå, denna vetenskapliga artikel som var mycket bra, som beskrev människohandens anatomi, drogs genast bort från en ledande vetenskaplig tidning efter häftig kritik. Därför att ordet skaparen användes. Därför vi publicerar ingenting. Ja, nu jag tänkte säga att när det uppstår fel hela tiden i människans genom att hur mycket tid har vi kvar före människan kommer att dö ut. Under det här talet har 20 arter dött ut och människans tur är ganska snabbt. Därför att en mutation är ett kopieringsfel i DNA. När ett barn blir till, mutationer smyger in i barnets genom. Men hur många? När ett barn föds, är den bättre än föräldrar? Nej. Även om man bara räknar till de mutationer som ändrar en enda genetisk bokstav, det uppstår en mycket stor mängd, 100-300 nya mutationer i varje individ, i varje barn, i varje generation. Detta betyder att om dina föräldrar har inga mutationer, du har 100-300, dina barn kommer att ha 200-600, dina barnbarn 300-900 och så vidare. Alltså DNA går sönder. Detta leder i längden till att genomen går sönder och vi kan räkna tidtabellen och detta är bara några få generationer som människosläkten har kvar. En ateistforskare, jag säger ateistforskare, en genetikprofessor Michael Lynch har sagt att människosläktet har bara 6 generationer kvar före vi dör ut. Men själv tror jag att Herren kommer före det. Detta är mycket oroväckande därför att hjärnan är särskilt sårbar. Människosläkten har producerat över 1 miljon genetiska varianter under de sista 5000 år. Och det är intressant att mellan de sista 5000 till 10000 år uppstod 73% av alla proteinkodande mutationer. Dagens människor bär på sig cirka, alla vi här bär på oss, 250-300 mutationer som skadar någon funktion. Vi bär också hundratals mutationer som är neutrala eller orsakar mindre problem. Sönderfallet av människans genom kan inte stoppas. När det uppstår så många mutationer och särskilt skadliga mutationer och samtidigt det föds så få barn. Det är ett problem. Vi kan också vara mycket kritiska till neodarwinismen därför att hur kunde mycket komplexa otaliga genomer uppstå med hjälp av kopieringsfel under miljarder år? Alla kan lätt förstå att det är inte möjligt. Praktiskt taget alla mutationer är på något sätt skadliga. Mutationer orsakar att vi åldras, får sjukdomar och cancer. Och det är mycket svårt att hitta faktiskt nyttiga mutationer. Det finns inte. De exempel som man har är skadliga till DNA och sålunda inte på rätt sätt nyttiga i naturen. Resistens mot antibiotika bevaras inte i naturen. Den stora överraskningen är att de flesta av dessa 100-300 mutationer kan inte gallras bort av naturligt urval. Därför att urvalet kan inte se det. Så som en inspektör kan inte se de första molekylerna som visar att din bil börjar rosta. Naturligt urval har en central position i evolution. Den eliminerar djur som har skadliga mutationer och lämnar de djur som har nyttiga mutationer så att kvarlevande är de bästa möjliga. Men om mutationerna inte kan ses kan inte urvalet göra någonting. Dessa dolda mutationerna är evolutionens trojans häst. De smyger in omärkbart, de är så små att de kan infiltrera hela populationen utan att naturligt urval plockar den bort. Till slut de är så många att hela populationen dör ut. Ju mera tid man ger till neodarwinismen desto för att göra under, desto flera organismer dör ut. Alltså tiden är inte hjälten i spelet, den är fienden. Evolutionen leder till garanterad utrotning. Men hur snabbt sker utrotningen? Denna fel katastrof, genetisk entropi, drabbar allt flercelligt liv. Detta är fråga om en enorm fenomen. Här är några böcker som diskuterar det här. Alex Williams har visat att utplåningen av livet, människolivet, tar bara några få årtusenden om 100 nya mutationer sker i varje individ, i varje generation, och generationens längd är 20 år. Slutsatsen. Neodarwinismen betyder att mutation med naturligt urval. Men datan visar att de flesta mutationerna är mer eller mindre skadliga och det naturliga urvalet hjälper inte till alltid. Urvalet kan inte se de flesta mutationerna och kan inte eliminera dem. Mekanismen kan inte producera evolution, det vill säga skapa nya strukturer med nya funktioner. Mutationerna med urval är inte en trovärdig mekanism från amöba till Adam, utan ett dödligt slag till neodarwinismen. Vår historia tycks vara snart förbi. Bibelns berättelse är en sann historia och Jesus kommer snart tillbaka. Ja. Sätter alltså, slutar här referenserna. Vi bandar det här in och om ni vill ha den här presentationen, filmade presentationen, ni kan sätta namnet på en lista, som e-mailadress, och jag kan skicka länken. Eller här kan någon skicka länken till de som vill ha. Men till sist kanske det, jag ser någonting som en lika stor bomb som man kan tänka sig, som publicerades i maj detta år. I maj 2018 publicerades en undersökning som bekräftar, tänk, att 90% av organismerna har existerat en lika lång tid här på den här planeten, därför att deras genomernas mångfaldighet är lika stort. Man undersökte 100 000 djur och tog 5 miljoner blodprov. I praktiken det visade sig så att allt liv på den här jorden är lika gammalt. Det var en chock. Det är ganska färsk publikation, bara ett halvt år sedan. Forskarna försökte desperat bortförklara resultatet. Och de sa att nästan allt liv måste ha dött 100 000-200 000 år sedan och börja om igen efter destruktionen. I Bibeln berättas om skapelseveckan och syndafloden. Här är en filosofi mot filosofi. Vår filosofi, biblisk filosofi, passar mycket bra ihop med det här. Neodarwinismen inte alls. Där är den där mycket intressanta artikeln, det är en chock för neodarwinismen. Det här är dödar darwinismen, den här resultaten som publicerades ett halvt år sedan. Ni kan titta i den originala artikeln, det är spännande. Kanske lämna den där, men...